Vi avslutar det här temat idag, kärleksrevolution. Men vi avslutar inte den revolutionen. Men vi avslutar temat idag och går in lite i jultema. Men kärleksrevolution, det handlar ju om det här hjärtat som faktiskt får den hårda ytan att spricka upp. När man släpper in Guds kärlek i sina liv så kan den hårda ytan i våra liv spricka upp och faktiskt också gå sönder. Så att vi, Gud kan komma på insidan och förändra vårt hjärta. Och det är det bästa som finns, det är det, att tjäna Gud. Om någon säger så här, det måste vara tråkigt att vara kristen. Ja, ibland får man göra beslut som kan uppfattas tråkigt. Ibland får man stå upp för saker som kan uppfattas torrt och tråkigt. Men för mig det är helt fint. Därför att i stora hela så är det inte tråkigt att vara kristen. Det är det bästa som finns. Det har gett mig ett liv som är ett sånt äventyr som jag aldrig hade fått om jag inte hade funnit Jesus. Jag är rädd för att tänka nästan på vad jag hade hamnat om inte Jesus hade hittat mig och jag hade hittat honom. Jag är faktiskt rädd för att undra var jag hade hamnat då. Undra vad jag hade varit för snubbe då. När jag är som jag är nu med Jesus. Så hade jag varit utan. Så jag är så tacksam att jag faktiskt är en kristen idag. Och det är fantastiskt roligt. Och ett sånt otroligt äventyr. Jag ska faktiskt ge bara några vittnesbörd idag. Det kanske jag gör ändå, ge mitt vittnesbörd. Men på något sätt ge lite andras vittnesbörd. Det fanns en kille som inte just nu är med i vår kyrka. Men är bortrest för en tid. Men han satt hemma och fick, som han kallade för typ syndanöd. Han levde för tre saker. Han var väldigt tydlig. Han levde för tre saker. Han levde för brudar, han levde för pengar och han levde för fotboll. Det här är min brud, så inget av det är något fel, va? Pengar, fotboll, gillar jag med i Liverpool och så här, va? Men det var det enda han levde för. Han sa det var det enda han levde för. Så han planerade sitt liv efter det, totalt. Och så någonstans så bara upplevde han en tomhet i allt det här. Och så började han längta efter någonting mer. Och så fann han Jesus Kristus och blev en kristen. Idag säger han att nu är det inte den treenheten han följer, utan nu försöker jag göra mitt bästa för att följa Fadern, Sonen och den helige Ande, en ny treenighet. Och det är fantastiskt. Och han hamnade här och han var med här i församlingen. Nu är han ute och reser, men han var med här i församlingen. Och så var han så tacksam en gång när han var här på något möte. Och så la han ut på Facebook. Skäggbok som tomten kallar det. Men han la ut på Facebook, så la han ut och så skrev han så här: så tacksam för min kyrkfamilj, skrev han bara. Och så är det någon som svarar, en gammal klasskompis svarar med ett privat meddelande på Facebook och säger: vad menar du när du skrev så där? Och då berättar han: jag menar att jag är med i en kyrka och det är precis som min familj på ett sätt som vägleder mig i livet och ger mig styrka, och jag är så tacksam för det. Och då svarar personen: och det skulle jag också vilja uppleva. Och jag har haft en tuff uppväxt och det visar sig att de har gamla klasskompisar. Och då svarar personen: ja, men välkommen, kan du inte komma på söndag? Och svaret kommer tillbaka: men det kan jag väl inte. Jag är ju inte sån. Och det fanns lite tankar ungefär. Jo, men det är just, du är jättevälkommen. Alla såna är välkomna. Alla är välkomna. Och du är jättevälkommen. Är jag det? Ja, det är du. Är det säkert? Ja, det är säkert. Och så kommer den här personen. Och mannen är väldigt skeptisk. Kommer och det första som personen får höra i kafeterian är en låt i minglet innan kafeterian, när vi sjunger You're amazing, you are amazing, du är underbart skapad, you are amazing och sånt där sjungs. Och bara den sången som inte var någon sån här jättekristen sång, men det var text som tog tag i henne. Hon kände sig välkommen, folk var trevliga. Hon kommer in på mötet och hon sitter långt bak och blir gripen av Guds kärlek. Med facit i hand så vet vi att det är det. Av Guds kärlek. Och en inbjudan till att ta emot Jesus i sitt hjärta. Går ut och hon räcker upp handen och ber en frälsningsbön. Och där börjar en resa. en resa som där mycket är att bearbeta ifrån längre bak i tiden. Det börjar alltså med att den första killen som levde bara för en annan treenighet än den treenigheten och som finner Jesus och som berättar tack Gud för att jag har mina kristna vänner, hjälper mig i livet. Personen ser det och den personen kommer hit och finner Jesus, är med här idag. Och det visar sig också att bara någon söndag efter så finner även mannen också Jesus. Och finner tron och med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Och den här personen också har gått igenom tuffa saker i sin barndom där förlåtelse är enormt stort. Enormt stort. Det är ett stort steg. Någonstans från första dagen när hon räckte upp handen så visste personen att jag måste ta tag i det här. Och de kommer då någon här, om det var jag eller någon annan vet jag inte, men någon undervisar och pratar om förlåtelse och säger att det finns, alltså att förlåta någon annan behöver inte bara betyda att du förlåter den personen, faktiskt hjälper dig att bli fri. Ibland ska man förlåta för sin egen skull och personen får faktiskt kraft från himlen att förlåta ganska tuffa saker och förlåta och uppleva en sån frihet. Du ser delar av det vittnesbördet på vår blogg, på h.se-blogg. Kan du scrolla och läsa allt så kanske du hittar det. Det finns där. Men det är så fantastiskt att höra och se såna här och höra om såna här vittnesbörd, eller hur? Ett annat vittnesbörd som jag bara vill nämna, för jag pratar om kärleksrevolution och jag vill bara göra det väldigt praktiskt, att det faktiskt finns människor idag som finner Jesus. Det finns människor som kämpar med saker och finner Jesus och fortfarande kämpar med saker, trillar dit igen och så vidare. Men någonstans så finns Jesus där. Och det är det som är, tycker jag, kärleksrevolution. Det fanns en person som kämpade och hamnade på ett möte. Då vi hade ett möte, ganska många år sedan, då hade vi ett möte på Vitalaskolans aula. Och där jag gjorde en inbjudan och sa att i slutet att jag vill gärna be för dig om du känner att det är kört. Jag klarar mig inte ut det här. Kom fram så vill jag gärna lägga min hand i din hand och så vill jag bara be en bön för dig. Den här mannen kommer fram och någonstans får jag tankar att... Så jag har aldrig sett mannen förut och jag börjar tala saker in i hans liv. Tala olika saker. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg exakt vad jag sa, men jag beskrev en situation ganska så detaljrikt. Så killen, mannen, stoppar mig och säger, vem har du pratat med? Jag har inte pratat med någon utan jag ber nu. Fortsätt! Och så tårarna rann. Och efter ett tag så döpte vi honom också här i vår kyrka och en älskad broder. Det är så fantastiskt roligt, eller hur? Jag tror att det finns många människor som längtar efter en förändring i hjärtat. Och vi måste också förstå att det är en resa. Därför så ska man inte hålla på och prata med människor som har funnit Jesus om deras förflutna. Man behöver inte ställa massa dumma frågor om deras förflutna, för det kan riva upp sår. Det kan riva upp saker, utan det är bättre att krama om och försöka hjälpa personer att titta framåt. Därför att det förflutna kan vi inte göra mycket åt. Men det förflutna kan vara en plåga om man har haft ett tufft förflutet. Eller hur? Därför så kan vi lära oss som gemenskap, som människor, som medmänniskor att inte älta på ett fel sätt om det förflutna och ställa näsvisa frågor, utan vi kan lära oss att titta framåt, hjälpa personer att titta framåt. Därför att Gud är mer intresserad av din framtid än ditt förflutna. Det var därför han gick till korset. Är du med? Jag skulle kunna ta flera till, men jag ska faktiskt ta ett vittnesbörd till. En del av er kanske känner igen det. Jag har 5-6 stycken till här, men jag ska inte ta alla. Men jag tycker det är häftigt, därför att för många år sedan så var det här placet. Jag tror det här inne, jag vet inte vad man gjorde här inne. Vet vi det? Men det här var en möbelfabrik. Typ. Affär, möbelaffär. Och det hette Flygårdsmöbler. Och sålde möbler här. Och då var det familjen Flygård bland annat som jobbade här. Och fru Flygård jobbade inte här, vad jag förstår. Inte så mycket i alla fall. Men var här och bodde här och hade alltid en bönerunda. Så hon gick en bönerunda på morgnarna. Och sen har hon gjort, någon gång ska jag ta hit den här lilla generationen som jag känner här när det gäller dem i 3-4 led. Och hon berättar för mig en gång med tårar och säger att då gick jag en bönerunda och så gick jag där Tim Sport jag är på andra sidan gatan här. Är ni med mig? Där gick hon och bad och tittade häråt där Flygos möbler var. Inget annat. Flygos möbler. Och mannen jobbade här. Så ser hon det och så är det som hon får en syn från Gud. Och så är det som hon hör Gud säga att där borta, där ska människor, inte minst barn och ungdomar, hitta Guds kärlek och få ordning på sina liv och få sina liv förvandlade. Hon bara, det? Möbelaffär? Där min man jobbar? Ibland tänker jag på det och blir väldigt uppmuntrad och blir berörd. Därför att, vad är det här idag? Det är en gripande församling som försöker lyckas. Och det är mycket ungdomar i vår församling också. Och vi har en skola här. Eller hur? Vi har en förskola. Och vi berör väldigt många familjer, väldigt många ungdomar på olika sätt. Jag vet att vi har fått betyda väldigt mycket. Det finns en elev som gick här som var så fruktansvärt jobbig. Så, alltså han var hemsk. Jag minns när jag hade chapel här. Och han, de här stolarna sitter ihop så han rev hela raden stolar och satte sig framför. Och jag sa, du får sätta upp hela raden, vad gör du? Nej, vill han inte göra. Och jag bara, gud, kan du inte ge mig 5 minuter i köttet? Så löser jag det här. Det kommer bli ordning på honom. Alltså jag blev störd. Alltså, förlåt. Men det är typ sant. Men någonstans, så jobbig kille. Föräldrarna tyckte det var jobbigt. Lärarna tyckte det var jobbigt. Till och med jag tyckte det var jobbigt. Och jag har ganska bra tålamod med ungdomar ibland. Och killen sitter hemma en morgon, en lördag morgon om jag minns rätt. Vid köksbordet, ensam äter frukost. Och Guds, på något sätt så bara kommer Guds kärlek över. Han beskriver själv. Jag bara började gråta. Han sa, jag bara längtade efter Gud. Jag vet inte vad det var med mig. Och killen får en personlighetsförändring. Han blir så härligt förresten. Han ringer runt till folk och ber om förlåt för att han har varit otrevlig. Så de tror han skojar. Han blir totalt förvandlad. Och var med här, han bor i Göteborg idag. Och var med här i församlingen och ledde lovsång så Guds ande föll. Det är fantastiskt. Och idag är han med i Smyrna i Göteborg. En jättegod kille. Hur mjuk och god som helst. När jag säger att han var jobbig så är det folk som inte... Det är inte han. Han är ju god. God. Han var god i hela huvudet. Alltså Jesus förvandlade honom. Eller hur? Och hade inte han gått på den här skolan så kanske inte han hade fått uppleva det här. Att vi påverkade. Är du med? Så jag tänker inte alltid nu. Jag vill tänka längre. Därför att tänker jag nu, då säger jag upp mig. För då ger jag upp. Därför att ibland är det inte nu som gäller. Det finns människor som vi har döpt här. Som inte går hit idag. Som kanske snurrar till det igen. Jag tror att det är Guds ord som har gått ut. Det vänder inte fåfängt tillbaka. Det verkar till det som det är utsänt till. Och har vi fått äran, möjligheten, tillfället att ge Guds ord, Guds kärlek på ett äkta sätt, på ett härligt och ärligt sätt, så tror jag att något har såtts. Och vi kan inte göra så mycket sen. Det är inte vårt jobb. Vårt jobb är att älska människor och predika evangelium. Mer kan vi inte göra. Är du med mig? Och därför så tror jag att i det långa loppet så finns det jättemycket frukt som finns. Så du ska inte ge upp i det lilla. Du ska inte ge upp i det lilla du betyder. Ja, men jag betyder inte så mycket. Därför du betyder någonting när det gäller en kärleksrevolution. Vi är en motvikt i det här samhället. Vi är en motvikt till mycket skit i det här samhället. Guds kärlek behövs i det här samhället. Människor som talar ljus, som pekar uppåt, som pekar framåt, som pekar på kärlek och inte massa hårdhet behövs i det här samhället mer än någonsin. Och det bevisar genom att jag skriker nu. Förlåt mig. Men jag blir lite exalterad. Därför att jag tror att Gud finns. Och det är rätt så bra när man är anställd som pastor. Men jag tror att Gud finns. Och jag har kämpat och så här. Men någonstans ibland så har jag fått se att Gud finns. Och jag sa ju att jag skulle bara berätta det lite kort. En berättelse från i Egypten. Är det okej med att berätta lite stories bara? Och för att ära Gud. För ganska många år sedan så fick jag tillfället att jag blev kallad till att kunna få möjligheten att åka till Kairo i Egypten. Jag säger alltid Egyptien, men det heter inte det, det heter Egypten. Tack. Läraren, svenska läraren, blir glad. Och fick tillfälle att skulle åka på rika där på, och de hade sagt till mig att det är ungefär mellan 1200 och 1500 personer som kommer komma. Det var ganska många år sedan och jag blev exalterad. Jag ska få predika för 1000 pass. Så jag berättade för alla jag kände. Jag ska åka till Egypten. Jag ska predika för 1000 pass. Jag vet inte om det var stolthet eller om det var glädje. Jag exalterar, ingen aning. Må Herren har förlåtit mig vad det än var. Men jag var jätteglad. Strax innan vi skulle åka så får jag meddelande att vi har ställt in. Vi har köpt biljetter och min norska vän från Uppsala skulle följa med mig. Och vi har köpt biljetter så vi åker ju ändå. Men då får vi med att hela konferensen är inställd för det är bombhotat. Så det blir inget. Och jag skällde på dem. Vadå, Gud är med oss? Och jag var lite naiv så då. Skärp er, det är klart vi måste ha det. Typ, jag har ju berättat för alla. Det var typ den nivån. Det var lite omoget. Men jag var ärlig. Det var, kom igen nu, det är klart vi måste köra. Men det blev inget. Så vi åker dit. Och vet ni vad? Pastorn här. Trospredikanten, jag var arg, jag var tjurig. Dagens sanning. Så till min vän från Uppsala, John Robert, säger till mig till slut vid ett tillfälle, skärp dig. Kan vi inte tro Gud om att Gud har ändå sänt oss hit? Vad ska man säga, lägga av? Men jag kan ju inte säga det. Men jag hade lust att säga det. Vi åkte en av de första dagarna så åkte vi till ett hotell. Vi bodde hade fått en lägenhet av någon missionär så här, som vi bodde i. Men vi åkte till ett hotell där man kunde betala någon dollar. Så fick man tillfälle att bada i en pool där. Så vi ville vara där på eftermiddagen. Så vi var där. Och då säger den här Jan Robert, han var jobbig, han sa så här, vet du vad? För jag var fortfarande lite så där sur och sa, kan vi inte be tillsammans och be att Gud öppna nya dörrar? Det kan vi väl. Och så hade jag tog emot lite, men okej då. Och så bad vi en bön och bad att Gud skulle öppna nya dörrar. Och jag kan inte säga att det vibrerade inte tro i mig. Jag var rätt nedstämd. Men vi bad en enkel bön. Och sen, så efter det så ska vi ta ett dopp i poolen. Jag kliver ner i poolen, i vattnet. Och sen så lägger jag mig och så simmar jag 2-3 simtag. Sen så när jag gör det så kommer ett vykort som är i vattnet. Vi var helt ensamma. Men det kom ett vykort flytande rätt på min näsa. Jag sa till Kicke att när jag kom hem, det är ett mirakel. Kicke sa, det är inget mirakel, du har en stor näsa. Men hur som helst så kommer det här vykort. Och jag tar upp det och skakar av det här. Och så går det går att läsa på det. Jag har det hemma. Går att läsa på det. Och så står det på engelska ungefär så här står det. Varför är du så nedstämd för? Varför är du så nedstämd för man of God? Står det. Och varför klagar du så mycket? Om en dörr har stängt. Har inte Gud förmågan att öppna en ny dörr? Och jag bara. Så jag börjar gråta. Står där och börjar gråta och poolen börjar fylla. Nej, det överdriver jag. Nej men jag börjar i alla fall gråta. Och någonstans, jag bara står och läser, vad är det här? Och jag bara vänder mig om och bara skriker till honom. Och nu är helt plötsligt, nu är det inga problem. Låt oss be tillsammans. Kan vi inte prisa Gud, Jan Robert? Och nu tycker han, lägg av, tagga ner. Och så här. Men någonstans så bara, okej, nu lägger vi de här dagarna i Guds händer. Wow. Och vi har det här vykortet kvar som ett minne jag såg därför att det är vatten på det. Förlåt. Och sen så åker vi och äter den kvällen på en restaurang bredvid Nilen. Lite coolt. Men det var, så var det. Och då kommer det, eller om det var lite senare på den eftermiddagen, så kommer det 2 personer fram och pratar med oss och börjar ställa massa frågor till oss. Så jag undrar, vad är det här? Alltså jag blir ju lite nervös. Är det någon som vill oss illa? Eller det andra blir ju inställt av hot och vad är det här? Så de ställer massa frågor och till slut, är ni missionärer? Är ni kristna? Vad är ni för några? Och till slut så berättar jag ju att ja, vi är kristna och vi tror på, varför undrar du det? Och så berättar han att våran chef har ett ställe utanför Kairo, mellan Alexandria och Kairo. Ett ställe där han tar ett i regelbundet så tar han ungefär 30-40 personer dit från slummen i Kairo. Och så har han 6 stationer där han utbildar dem till olika saker så att de ska kunna skaffa ett vanligt jobb. Lite 6 olika inriktningar. Så man får välja då de här 35. Så de får bo där, de får mat där. Han tar bara hand om det. Det är bara en mission som man har. Och den morgonen så hade han bett till Gud. Nu när vi har fått en ny kull. Så Gud, nu vill jag dela Guds kärlek, evangelium för dem. Är det något speciellt du vill, Gud? Och då säger han. Du får tro vad du vill. Men då säger han. Då sa Gud till mig att jag ska skicka mina 2 medarbetare till den restaurangen. Och där finns det 2 personer som är redo. Det är bara att hämta dem så ska de predika. Och det var ju vi. Så vi, och man bara kände, wow, vilken grej. Man kände ju bara, vad är det här? Så vi fick åka dit då, och så fick jag berätta evangelium. Och jag körde ju då att, när jag var 7 år. Så jag berättade om att Gud blev min far och jag berättade om Jesus. Och allihopa gensvarade och tog emot Jesus med tårar. Det här är ett fantastiskt väckelsemöte med dessa 35 personer. Och vi stannade där en natt och på dagen. Och vi spelade pingis med de här. Vi hade jätteroligt. Så här och sen bara sa den här mannen, tack så jättemycket för att du lyder Guds ord och Guds tilltal. Nu kör mina medarbetare tillbaka till Kairo. Och vill ni göra någonting mer? Vad har ni för planer? Inte jättemycket. Vad bra, vi har ett stort kvinnomöte inne i Kairo. Och vi har ingen talare dit. Kan du tänka dig att tala? Ja, det kan jag nog, säga då. Och jag öppnade det mötet. På den tiden så var John Robert singel. Så jag öppnade mötet med att säga, jag har norsk värld. Jag är lyckligt gift, sa jag. Gjorde det klart där på kvinnomötet. Jag är lyckligt gift. Men min vän här är från Norge. Han är snygg, han är singel, han är rik, han jobbar på en bank. Och han älskar Egypten och han bara satt där tyst. och så här, så han hade det jobbigt efter det. Efter mötet. Och vi fick, folk blev hjälpta hela. Vi fick se massvis med saker. Han hade en fantastisk vecka. Varför berättar jag det här för? Därför att vara kristen är inte torrt. Kom inte och säg till mig att kristen är torrt. Därför att det är ett äventyr när vi pluggar in med han, den högste. Eller som Stefan Hellman uttryckte. När man hänger med den högste, då händer det grejer. Eller hur, Stefan? Då händer det grejer. Visst är det fantastiskt? Gud är på riktigt. Och jag tycker det är så fantastiskt. Sen är det så här, för att bara göra det klart. Att jag vill inte på något sätt lyfta upp. Att sådana här jättefarligt att berätta bara sådana här jättestora stories. Liksom coola stories. Jag tycker det är uppmuntrande. Jag hoppas du tycker det är uppmuntrande. Jag blev själv uppmuntrande när jag berättade. Så jag tänkte jag måste nog berätta på mötet. Jag blev så uppmuntrad. Och då tänkte jag det kan du också bli. Men jag vill inte. Du ska tro att det är det som är liksom vardagsmaten. Häftiga stories hela dagarna. Utan jag tror att ibland är det så här. Att leva rätt är inte alltid lätt. Men det är fortfarande alltid rätt. Och i förlängningen så ger det belöning. Det är tufft ibland att stå upp. Det är tufft ibland att stå upp när alla andra är annorlunda. När alla andra drar åt ett visst håll och så ska du vara den där tråkiga. Är du med? Men vet du vad? I förlängningen så ger det ett liv som inger respekt. För när du inte står upp för något, då faller du för allt. Utan när du hittar ett liv och du faktiskt står för någonting så ger det respekt. Och det finns bara ett sätt att hitta det livet. Och det är genom Jesus Kristus och det är genom att hitta en kontinuitet. Därför så säger jag ofta till människor och det säger jag om och om igen. Det finns människor som har varit med här i församlingen, spårat ur och varit borta ett halvår, kommer tillbaka och då får de höra samma sak. Kontinuitet. Kom tillbaka. Följ Jesus. Han förlåter dig. Han älskar dig. Och så går det bara ett tag och så försvinner de ett tag igen. Kommer de tillbaka så säger han, nej nu är det kört. Gud ger dig 2 chanser men 3 då är det kört. Där är dön. Så säger inte jag. Utan jag säger, välkommen tillbaka. Kontinuitet. Jesus älskar dig. När du följer honom hittar du ett syfte. Det är samma budskap hela tiden. Så om du försvinner här nu, kommer tillbaka om 2 år. Ja då står jag här och säger, min pappa dog när jag var 7 år. Men jag fann Gud som min pappa. Han förändrade mitt liv. Och han kan förändra ditt liv. Därför att det är det som håller. Det är det som gäller.